exempel på när olika kulturministrar pekats ut för att ha bristande kunskaper om just kultur. Du var lite inne på det, men bryr man sig inte om den här rollen?
Inte så mycket. Kulturpolitiken avgör inte val. Sen så finns det ju ministrar som ändå lyckas använda den här posten för att åtminstone synas och få sitt parti att synas. Alice Bah Kuhnke var ganska duktig på att synas till exempel. Socialdemokraten Leif Pagrotsky på sin tid var också duktig på det. Så att det är inte en värdelös post, men det är inte en av de viktigare.
Så avslutningsvis då, behöver man inte vara kulturintresserad för att bli kulturminister?
Ja, men intresserad behöver man vara om man vill få respekt. Inte expert, det måste man inte vara, men intresserad måste man. Folk gillar kunniga politiker som sagt, och risken är att man drar på sig allt för mycket kritik om man inte ens verkar kunna grunderna i sitt område.
Tack Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator. Du har lyssnat på Kulturkollen med mig, Andres Krisa.
Klockan är 1, söndag eftermiddag, juni månads allra första dag. Det är inte bara i programmet Trädgården med Pernilla och John. Det handlar om blommor och bin den här veckan, så även i språket.
I det här avsnittet så pratar vi om sex och språk. Hur ska det gå, Susanna?
Det kommer nog gå fint. Det är ju ett av de stora tabuområdena.
Nu kör vi.
Ja, nu kör vi.
Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet, och med mig, Emmy Rasper. Och känsliga lyssnare varnas, för nu blir det många ord som kan uppfattas som stötande. Vi har fått en första fråga från Henrik som skriver så här. Kan ni hjälpa till att reda ut detta? Vad ska man säga när man ska ha sex med någon? Jag tycker att det låter lite vulgärt när man frågar, ska vi knulla? Eller säger man helt enkelt, vill du ligga med mig eller vill du ha sex med mig? Och vad sa man förr i tiden?
Det är en jättebra fråga. Ja, det finns många sätt att svara på det här. Och ett sätt att svara på det är, ofta ställs kanske inte frågan riktigt så här rätt fram.
Nej. Men då blir vi ett litet relationsprogram.
Ja, precis.
Man skulle kunna råda Henrik att du kanske inte... Å andra sidan, samtycke. Bra fråga.
Ja, alltså, och tydlighet.
Ja.
Absolut. Mm. Man ska inhämta samtycke, och enklast är att säga, vad är det jag vill att vi ska göra? Vill du vara med på det?
Ja.
Och då har man löst det.
Mm-hmm.
Men historiskt, man har ju kunnat säga på många olika sätt. Så ligga med, ligga samman... Komma tillsammans, komma ihop. Och det finns ju också hur många förskönade omskrivningar som helst. Känna varandra på ett bibliskt vis. Det finns ingen ände.
Nej. Dricka te.
Dricka te, ja.
Komma på en kopp te.
Det verkar inte vara... Jag har testat det på min man som inte förstod vad jag menade.
Nähä.
Så det är inte säkert att det är helt spritt över världen.
Han gick fram till vattenkokaren.
Ja, besvikelsen.
Nya är ju Netflix and chill.
Precis.
Kanske inte är nytt längre.
Det
var
det är nytt
för 5 år sedan, så det är väl helt ute nu. Men ja, just det. Men du måste ändå ge ett svar till Henrik här. Han undrar verkligen, vad ska han säga då?
Ja, men ligga är väl bra.
Ja, det är det neutralaste.
Jag tycker nog är rätt så neutralt.
Ja.
Det ska väl ingen behöva bli stött av, tänker jag.
Nej.
Det är ganska så.
Mm.
Det är rätt så neutralt.
Mm.
Vad man tar med sig in i att bli stött eller inte förstå, det är ju så himla personligt.
Mm.
Men det uppfattas nog allmänt som ganska, ganska neutralt.
En som har skrivit till oss är David Larsson som är nu med på telefon. Hej David.
Hej.
Vad undrar du?
Jo, jag hade en fråga om det här med pinsamma ord och ord som är lite genanta och kanske säga eller så.
Mm.
Och som exempel hade jag då ord, sexuella ord, som man kan ha ett ord som är lite mer genant att säga, och så finns det varianter på det som är mer kliniska att säga och sådär. Och varför det är så att vissa ord har den här laddningen, och om det alltid har varit så eller det är en ny företeelse.
Mm. Ska jag säga dina exempel?
Jag kan säga dem. Jag tänkte till exempel på knulla. Och då har man ju samlag som är kliniskt ord. Man kan också ha sex till exempel som är mer neutralt kanske.
Mm.
Och varför är ett av dem lite jobbigare att säga än ett annat?
Just det.
Mm. Ja, men vad intressant. Vi har alltså olika ord för samma företeelse, men som har man, ja, varför har vi det så, Susanna?
Ja, alltså det är ju organiskt framväxt, får man säga. Mm. Och eller någorlunda organiskt framväxt i alla fall. Så det finns ju ett antal stora tabuområden, och man brukar säga att könsorgan och sexuellt umgänge, det är i topp. Och sen kommer sånt som religion, kroppens avfallsprodukter, döden, olika typer av fysiska mentala handikapp, prostitution, knark och kriminalitet. Mm. Som är någon sorts fallande ordning.
Mm.
Och när ett område är så här laddat som sex och sexualitet är i vår kultur, då blir, oavsett vilket ord man sätter på dem, så kommer det att ta på sig den här laddade känslan. Att det att prata om sexualiteten är laddat, och då blir ordet laddat. Och ofta så blir det någon sorts glidning, att ett ord som kan börja neutralt, det, ja, eftersom vi ändå använder det om det här som vi tycker är så laddat, så blir det laddat så småningom.
Just det, själva aktiviteten eller innebörden smittar av sig.
Ja,
på ett sätt. Ja.
Men så man kan säga att man, den här uppsättningen ord som det handlar om, alltså hela liksom, ordmolnet som har med sex och sexualitet att göra, där finns det ju en del som låter neutrala, och vi använder dem i neutrala sammanhang.
Mm.
Och så finns det de som vi uppfattar som stötande eller fula, och det är de som vi kanske då använder i, så att säga, fula sammanhang. Då menar jag inte att sexualitet är fult, utan att kanske mer konkret sexuella sammanhang.
Mm.
Eller att vi använder dem som skällsord.
Mm, just det. Men har man alltid, alltså David frågar också, har man alltid haft den här uppdelningen? Alltså, för det är ju så här, okej, du innebär att när man liksom går till en läkare, då kan man prata om ord som samlag eller penis och onani. Alltså de orden funkar där.
Precis.
Och sen har vi helt andra ord när vi kanske pratar om, alltså inte hos läkaren.
Ja, men
har det alltid varit så att vi har haft olika uppsättningar av ord?
Vi har haft en bred uppsättning, och det här är faktiskt lite svårt att veta. Men det kan vi nog anta att så länge den här uppsättningen ord är bred, så finns det liksom vissa som man använder när man pratar med barnen om hur kroppen fungerar, och vissa som man använder med sin partner. Men någonting spännande som hände på 1700-talet var att då bildades Kungliga Svenska Vetenskapsakademin, och de hade då en skriftserie som kallades för Kungliga Svenska Vetenskapsakademins handlingar. Och den var speciell på så vis att tidigare hade man alltid skrivit om vetenskap på latin. Och nu började man skriva på vetenskap på svenska. Och en sak man verkligen gjorde i de här handlingarna, det var att man utvecklade en svensk terminologi. Så den växte fram medvetet, men organiskt, kan man säga här då. Och ganska ofta var det så att man utgick från latinska ord, och så förde man in dem i texten, och så försvenskades de. Och där kan vi se idag, när vi tittar tillbaka, att ord som penis och vagina kommer första gången på mitten på 1700-talet i de här Kungliga Svenska Vetenskapsakademins handlingar. Så det här var ju en väldigt stor språkpolitisk handling, att skapa vetenskaplig terminologi. Så det man behövde var ett vetenskapligt språk, liksom ett kliniskt distanserat språk. Så här kan man säga att man har skapat ett sätt att kunna prata om naturen och kroppen och fortplantningen utan att få in de här sexuella, kanske lite mer kittlande konnotationerna. Då. Mm. Man får ett neutralt ord som man kan använda för att helt enkelt skriva om det man observerar.
Mm. David, vad säger du om det här?
Ja, men jätteintressant. Mm.
Vad bra, David. Tack för att vi fick ringa dig här i språket.
Tack för att jag fick ställa min fråga. Och tack för ett jättebra program.
Tack för att du lyssnar. Hej då!
Hej.
Hej. Har du en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se. Vi har fått en fråga från lyssnaren Eva som skriver: jag undrar över ordet älska och älskog. De verkar inte komma från germanskan, eftersom det där heter Liebe, och på engelska säger man ju love, som verkar ha likheter med Liebe. Så vad kommer älska och älskog? Och då är det inte älgskog, utan älskog.
Ja, älgskog är något annat.
Ja.
Ja.
Det är inget G i det här ordet.
Nej. Ja, oh, det är det ju, fast på slutet bara. Det är bara, ja, det är bara ett G,
det är bara
i det här
ett ordet. Sen älskog.
Älskog.
Ja. Men är det fortfarande en skog?
Nej.
Nej, det är en älskog. Nej.
Ja, alltså älskog, det är troligen en sammansättning av älska, ja, och håg. Alltså man ställer sin håg till någon, att man, mm, man gillar den.
Ja.
Och älska, det är troligen samma stam som i eld, om man backar långt bak i, mm-hmm, språkhistorien.
Det låter ju rimligt på något sätt.
Så att, ja, det är liksom den, man förstår vilken typ av brand det är frågan om.
Mm.
Medan att vara kär, det är, mm, ett annat ord som inte heller är love, och det, nej, är inte heller älskog.
Nej.
Det har med, det är av latinets carus, alltså att hålla kär egentligen, att någonting är värdefullt. Det är också besläktat med sånt som caress, är släkt med kär.
Mm. Men älska från eld.
Ja.
Ja. Och älskog, jag kan inte säga det.
Älska och håg.
Mm.
Som är att ställa sin håg till någon.
Och vad är att ställa sin håg till någon?
Ja, men det är att gilla någon. Aha. Alltså, håg är liksom ens tankar och känslor och, mm, instinkter, eller man ska säga, att de riktar sig mot en speciell person.
Mm. Men begreppet, alltså att älska någon,
mm,
det kan ju, ja, så, men att älska kan ju också betyda att ha sex eller ligga,
ja,
med någon.
Precis.
Vad har hänt där?
Ja, men de hänger ju väldigt nära ihop.
Mm.
Men sen så är det ju, det är inte alla som man älskar med.
Mm, nej.
Utan vi har ju ett, själva det att älska någon är ju separerat ifrån kärleksakten på så vis. Även om vi använder samma verb då, att älska med, älska har kommit att få den här bredare. Så på andra språk så använder man flera olika benämningar för de här olika, är det förälderskärlek, är det en vänskaplig kärlek, är det mer en beundran.
Mm.
Att man slår inte nödvändigtvis ihop de här då till ett och samma ord.
Som vi gör på svenska.
Som vi gör på svenska.
Mm, just det. Ja, vi går vidare och vi har med oss lyssnaren Katarina Gilliam. Hej Katarina.
Hej.
Vad undrar du?
Jo, jag undrar över ordet pömsig. När jag var liten så var det någonting som kanske mamma, pappa eller mormor så här frågade ibland. Så här, ja, men är du pömsig? När man var trött.
Mm.
Lite gulligt sådär. Och jag har nog använt det till mina barn också. När de var små. Men så för ett litet tag sedan så var jag och några vänner iväg på en weekendresa, och vi hade åkt bil hela dagen. Och på kvällen så var vi trötta och rann ut i sofforna i det här fina huset. Och då var det någon som sa så här att, jag känner mig nog lite pömsig faktiskt. Varpå en annan utav väninnorna reagerade och berättade att just det ordet hade hon eller någon nämnt vid något tillfälle på jobbet nyligen. Och fått reaktionen från en yngre person att men så där kan man ju inte säga. Det där är ju liksom lite ekivokt, lite snuskigt. Mm. För att hon hade uppfattningen, eller den personen hade uppfattningen, att det betydde någonting om att man var väldigt så här, liksom, trött. Sexuellt utmattad helt enkelt. Mm. Någon nyförälskad person som hade upplevt någonting väldigt härligt och blivit trött och utmattad av det. Så det kan man ju inte sitta och säga på jobbet.
Nej.
Och då, vi då i sofforna allihopa födda på 60-talet hade ju liksom en gemensamma uppfattning om att det här betyder att man, lite gulligt ord, att man var trött.
Mm.
Men har det här förändrats? Betyder det någonting helt annat idag? Ska man sluta använda det här lilla ordet? Eller kanske i alla fall tänka på när man använder det?
Intressant, Susanna. Vad säger du? Pömsig.
Så himla roligt. Jag har fått undersöka en del här. Och jag har tittat runt på hur det diskuteras på internet om det här ordet. Och jag har frågat vänner och kollegor. Och jag har tittat i de uppslagsverk som finns. Jag har även konsulterat Norska språkrådet.
Oj!
Ja, det här var så himla roligt. Och jag tror att du, det här du sa på slutet, ska man undvika det här ordet? Jag tror att det är liksom på något vis nyckeln, verkar det som, i det här. För nästan alla som jag har pratat med, de säger nej, men det är den typen av trött som ett barn blir. Ett barn som sitter i soffan och liksom småsomnar framför tvn, eller som man varit uppe lite för sent. Det här mysiga trötta som en treåring kan vara. Att det är den sortens dåsighet.
Ja, det var ju precis, men det var ju precis så som vi använde det.
Ja. Och man kan ju själv, även som vuxen, uppleva det där, det här liksom nästan stadiet mellan vaken och sovande som är väldigt behagligt. Det verkar finnas en stor enighet att det är den typen av känsla som PEMSIG avser. Sen så finns det, om man då pratar med lite yngre personer, och då skulle jag gissa folk som är födda på mitten på 80-talet och senare. De kommer och säger nej, nej, det betyder sexuell utmattning. Så när jag gjorde den här rundfrågan, jag fick ett 100-tal svar ungefär. Då var det 2 personer som med säkerhet sa nej, absolut sexuellt anspelat här. Den ena var min lilla syster. Mm-hmm. Så det har ju inte någonting med familjespråk att göra. För mig är det här okänt.
Ah.
Så det är inte så att i vår familj betyder det här. Nej. Utan vi har haft olika upplevelser av språket genom livet. Hon är ganska mycket yngre än jag är. Så hon är född på mitten på 80-talet. Och till de här berättelserna kring det här så finns det också att en del verkar ha mött en ordbok i skolan där pömsig beskrivs som sexuellt utmattad eller till och med kåt.
Mm-hmm.
Och det återkommer också i de här berättelserna, särskilt på diskussionsforum på internet, att vi använde en ordbok i skolan och fick reda på hur det egentligen är.
Och, vad är det för ordbok?
Ja, men det här är en ordbok som heter Den fyra ordboken.
Aha.
Så den listar oerhört många ord av sexuell karaktär. Mm. Och den har du också med, PEMSIG.
Mm.
Så det verkar vara den enda ordboken som har med den betydelsen. Men sen så finns det också flera som är då lite yngre än vad jag är, som säger att men någonting som förekom i skolan på typ mellanhögstadiet, det var att man sa jag känner mig lite pömsig, eller jag känner mig lite pömsan. Och då kommer det någon skojig typ och säger hohoho, det betyder ju att du är sexuellt utmattad, eller det betyder ju att du är kåt.
Mm.
Det betyder det på riktigt. Sitter du i skolan och säger att det är så här. Och om man riskerar att utsättas för det, då förstår jag att man inte använder ordet pömsi, åtminstone inte i skolan. Och att man också liksom för in en osäkerhet kring, törs jag använda det här ordet? Kommer andra missförstå mig? Ungefär det som du var inne på i slutet på din berättelse om hur det har gått till hos er. Troligen är det något sånt här som har hänt?
Mm.
Och om man pratar med folk som är typ 40 år yngre idag, då har den här sexuella konnotationen och till och med betydelsen kåt satt sig.
Det har verkligen slått igenom ju då.
Ja, men det finns ju också andra saker här. Så att den här dåsigheten som det här lilla barnet har, den känslan är ju inte väsensskild från den dåsighet man har efter sex. Så att man kan ju också tänka sig att det är någon som efter akten har sagt ja, nu känner jag mig ändå bra pömsig.
Mm.
Det är ju samma typ av känsla i kroppen.
Mm.
Så det här väldigt avslappnande.
Ja. Men det är då en nyare betydelse av
pömsig. Det verkar vara en nyare betydelse. Ja.
Men det har gjort att folk kanske inte vågar använda det i den äldre betydelsen. För man vill inte riskera att säga fel i de här sammanhangen på något sätt.
Ja, typ så. Men vad som också förekommer, det är att folk säger nej, men så här säger man i Skåne. Så här säger man i Norrland. Och då säger man det typ som någon annan dialekt än ens egen. Så man ställer sig inte som vittne för skånskan, utan man säger min skånska kompis. Eller,
alltså säger att pömsig betyder sexuellt utmattad.
Ja,
okay.
Och de som är mest tillskrivs att pömsig har en sexuell betydelse, det är norrmännen.
Jaha, och därför har du kontaktat norska språkrådet?
Ja.
Och vad säger de då?
De säger att de har ingen aning om det här. Det här är nog något svenskt påhitt som de aldrig har talas om. Så det som jag är intresserad av här nu då, det är, finns det verkligen någon landsända där det är mer utbrett och där det här också är historiskt belagt bakåt? Jag har inte kunnat se det i de dialektsamlingarna som jag har tittat i, och dialektsamlingarna, de är inte pryda.
Nej.
Så, ja. Men de kan ju vara begränsade på andra sätt.
Mm.
Och det finns ju ändå personer som säger, min norska vän sa åt mig, eller min norska vän blev chockad när jag sa pömsig. Och då tänker jag, men kanske är det någon landsända i Norge där pömsig har den här betydelsen, men att kollegorna på språkrådet i Norge inte har snappat upp den. Eller att det inte är ett diskussionsämne på såna, på samma sätt. För pömsig, det dyker upp i språkvårdssammanhang i Sverige. Men det kanske inte har gjort det i Norge.
Nej.
Så jag är ju intresserad av att få veta mer.
Då får vi be lyssnarna höra av sig.
Ja, det tycker jag.
Ni får mejla in till språket@sverigesradio.se. Men alltså, Katarina, vad spännande. Jag tyckte det här var jättespännande. Vad tycker du?
Ja, det var otroligt. Jättespännande att höra. Då får man ju... Ja, man kanske får tänka sig för lite grann i alla fall då. Vilka man har i närheten om man vill använda uttrycket.
Ja, vad säger du Susanna? Det är ju det som gör att uttrycket helt och hållet kommer få den här nyare betydelsen då, sexuellt utmattad.
Ja, jag tänker att en sån här undvikande beteende driver den nya betydelsen. Att den liksom får utrymme.
Ska man stå på sig då om man säger, åh, jag känner mig lite pömsig? Det betyder alltså inte att jag är sexuellt utmattad, utan bara att jag är trött.
Ja, eller om någon tar upp det, så får man säga, det kan betyda båda.
Ja, det kan betyda båda.
Ja.
Ja, Katarina, tack så mycket för att du skickade in er fråga här och att vi fick prata om detta. Och det var ju väldigt intressant.
Ja, men det var jätteroligt. Tack så mycket.
Tack
till er.
Hejdå.
Ja, hej.
Jo, men förresten så kanske man också ska lägga till att pömsig fick sin stora spridning på slutet på 50-talet. Och då var det så att det var en tv-sketch med Martin Ljung och Hasse Alfredsson om en gube som bodde i en lodda med sina drängar Bodda. Och den har nog många sett i sådana här program om äldre tiders tv och så. Och där använde de ordet pömsig, och det var ett sätt som det spreds över landet.
Jag tänkte möjligen att Herr Larsson skulle kunna ta och läsa en liten saga för oss, så blir vi pömsiga och så kan vi nanna.
Vi har fått en fråga från Daniel och Birgitta som skriver så här. Hej, vi kommer att prata om spela under täcket eller förhandla under täcket, och upptäckte att vi har olika associationsbanor. En av oss tolkar detta som ett ordspråk som handlar om att man förhandlar eller gör någonting i det dolda. Den andra kopplar detta till något som sker i sängen, under täcket, det vill säga en form av sexuell anspelning som skulle vara till gagn för resultatet i en förhandling. Vi undrar nu vem av oss som har rätt och vad det finns för ursprunglig innebörd i detta talesätt, undrar Daniel och Birgitta. Spela under täcket eller förhandla under täcket?
Det betyder alltså att man handlar i hemligt samförstånd.
Okay.
Så man har någon sorts hemliga förhandlingar. Eller att man döljer någonting för någon annan. Så det har inte nödvändigtvis med någon sexuell aktivitet att göra. Utan täcket här är heller inte nödvändigtvis täcket på sängen. Utan det är en sorts... att någonting är dolt, att det är täckt av någonting, att det inte är synligt för alla. Så nej, inget sex den här gången.
Nej, jag förstår. Men man kan förstå tolkningen ändå.
Ja, verkligen.
Ja. Margareta har en fråga. Hej, ni pratade om ordet pillemarisk. Ni nämnde då att det hade en liknande betydelse som illmarig. Men som jag uppfattade så har pillemarisk en mer sexuell betydelse. Typ att om man är lite sugen på sex eller lite intresserad eller förtjust i någon, då kan man ge en pillemarisk blick. Även säga att man är pillemarisk. Detta ord har i vart fall använts i min omgivning på detta sätt och med denna betydelse. Detta skriver Margareta. Pillemarisk.
Ja, Det, alltså om man använder det i den betydelsen så kommer du få den betydelsen, åtminstone i en lokal krets. Men pilemarisk är troligen en sorts leksam form av illmarig.
Mm.
Och troligen har det inte någonting med sex att göra, men det är ganska lätt att förstå hur den kopplingen går till.
Mm.
Och kopplingen som jag gör, åtminstone, det är till pilsk.
Ja, just det.
Mm. Och till att pilla.
Mm.
Och då är det inte så konstigt om man kopplar ihop det, tycker jag.
Nej, men det är inget du kan se att det är fler än Margareta som har den här tolkningen.
Det är helt säkert någon mer.
Mm.
Men det är inte en utbredd användning.
Vill du diskutera språkfrågor och det här programmet med andra som lyssnar? Leta dig då fram till Språkets Facebook-sida. Där pågår alltid intressanta språkdiskussioner.
Vi har fått en fråga från Jonas som skriver så här. Jag har under flera år undrat över ordet vårkänslor. Jag har alltid trott att den som säger jag har vårkänslor är sugen på att ha sex. Istället har jag folk mena att de istället är sugna på att stå med solglasögonen mot en uppvärmd husvägg, plantera blommor, tända grillen eller helt andra asexuella aktiviteter man gör på våren. Jag hajar fortfarande till och blir lätt generad när jag hör folk beskriva att de har fått vårkänslor de senaste veckorna. Vad betyder ordet?
Det är ju väldigt roligt det här som Jonas beskriver. För att vårkänsla, det är ju... om man går till ordböckerna så beskrivs det som en glad känsla. Att man liksom man känner livet i sig på våren. Man kommer ut liksom ur sitt ide och lever upp av solen. Men det är också så att det är inte bara det, utan det kan också vara så att det här kopplas ihop med förälskelse.
Mm.
Så de här människorna då som Jonas beskriver, som vill plantera blommor och tända grillen, de går liksom från till en ytterlighet i den här vårkänslan, nämligen att man går ut i solen och gör saker man gör i solen, och Jonas går kanske till den andra ytterligheten på förälskelsen, nämligen rakt på sexet.
Ja.
Men det är inte så att känna vårkänslor är synonymt med kåthet till exempel, utan det är liksom kanske ett mer begränsat spektrum till, som varma känslor, att man ligger lite närmare förälskelsen under en period på våren.
Mm.
Men om man bildgooglar på vårkänsla, ja, då får man tulpaner.
Ah, okay. Det vågar du ändå göra.
Men jag tänkte, jag satt på jobbet, man vet ju aldrig, va? Men jag vågade livet och bildgooglade, och det var helt ofarligt, även för arbetsplatsen.
Just det. Men så här, de här frågorna här som vi har haft, lite spelar under täcket, pilemarisk, vårkänslor, alla de är lite inne på samma, också pömsig. Att så här, fast där fanns det ju då en koppling till, eller blivit ett uttryck som faktiskt har med sex att göra. Men att så här, kan det här betyda någonting som har med sex att göra? Eller att, det finns ju många ord som är så här, jaha, varför skulle de göra det? Och en oro för att de skulle kanske... Man vill inte använda dem fel.
Man vill inte använda dem fel, och man vill ju inte bli missförstådd åt varken det ena eller det andra hållet.
Nej.
Man vill ju inte gå omkring och säga, jag känner mig lite pilemarisk idag. Och så förstår inte rätt person alls vad man vill.
Nej, precis. Jag tänker att det här är ett sånt område där det finns ganska märkliga omskrivningar för att faktiskt uttrycka till exempel, jag vill ha sex med dig, eller vi har haft sex med varandra. Det finns många omskrivningar.
Ja.
Så då kan lika gärna vårkänslor vara en sån omskrivning.
Ja, absolut. Och precis. Och det öppnar ju för väldigt mycket. Och om saker och ting bara sägs med rätt tonfall, så förstår man att jag vet vad ni har gjort. Och det gör ju att det blir ju en genuin osäkerhet då.
Men, och jag tänker också att det kanske hela tiden uppfinns lite nya ord. Jag har hört, jag vet inte om det är sant, jag får kanske kolla ut i kontrollrummet där våra yngre medarbetare sitter. Men jag har hört att jappa, eller japp, också betyder att ha sex. De nickar där.
De nickar.
Ja.
De unga som vet hur det går till.
Ja, precis. Och då har jag förstått detta. Någon har sagt det till mig. Att det betyder att någonting med det här att göra. Och då har jag skriver nämligen ofta japp i mejl.
Ja.
När jag menar ja. Kan jag inte göra det längre, har jag tänkt då.
Fast det måste du kunna göra, för att det är ju orimligt att alla runt omkring dig plötsligt ska tänka, Nu går Emmy runt och föreslår sex för alla sina kollegor.
Ja, det är orimligt. Jag fick en förklaring från kontrollrummet. Det används alltså både alltså typ så här, skjuta någon och att vi gick hem och hade sex med varandra.
Jag känner mig så gammal.
Ja.
Ja.
Okej.
Men vad roligt.
Ja.
Ja, och det här lärde jag mig av dig här nu idag.
Ja, det finns alltid nya ord att lära sig.
Visst är det underbart?
Och det här är ett område, tror jag i alla fall, där det verkar komma upp lite nya ord och begrepp.
Det kommer aldrig ta slut på det här området.
Nej. Susanna Karlsson, tack för idag.
Tack, Emmy.
Tycker du att det här avsnittet är intressant? Då tycker jag att du ska lyssna på ett avsnitt om könsordens historia. Det är från 2021 och med mig och Henrik Rosenqvist.
Ja, och då är det de här, de tre vanligaste absolut fulaste orden. Det är ju då kuk, knulla och fitta. Och Vilhelm Moberg var ju en upphöjd svensk författare.
Mm.
Han har ju då skrivit Utvandrarna, och i Utvandrarna så finns det ett litet utbrott av Ulrika i Västergöl då, när hon blir förbannad på prästen då, eller kyrkvärden. Och då säger hon så här: hora för dig, kyrkvärd, vad sa du till mig för i världen när du kom hem till mig med riksdalen i ena handen och kuken i den andra? Vad sa du de gångerna? Och den här passagen, det var ju riksdagsmän som ville att Vilhelm Moberg skulle hamna i fängelse för detta då.
Oj!
Därför att han skriver det här ordet i texten då.
Och när skrev han det här?
Detta var 1949 som Utvandrarna kom.
Ja. Du hittar det avsnittet i appen Sveriges Radio Play. Leta dig fram till Språket. Och det här avsnittet som du lyssnar på nu, så hittar du det andra avsnittet där också. Vi hörs snart igen.
Nu tid för sista delen av Kalibers granskning, yogasekten.
Jag sitter där i taxibilen. Det är en mörk novemberkväll. Det spörregnar. Vi åker djupare ut i skogen.
Yogarörelsen försöker fortsätta sin verksamhet som vanligt, trots att några av deras högsta ledare gripits, misstänkta för att ha utsatt elever för grova brott. Vi vet att yogaskolan Nata har många hemligheter, och vi har tagit ett ovanligt beslut. Att låta vår reporter gå med för att inifrån ta reda på hur den fungerar. Hon har varit med i ett par månader nu och är på väg till ett tantra-retreat.
Taxichauffören frågar om han ska fortsätta, och då får jag en sån här känsla bara, vad är det? Vart är jag på väg? Liksom. Så kommer jag fram till den här stugbyn som det är, som ligger vid en sjö. Och det kändes ganska tryggt och trevligt. Jag får ett rum i en stuga. De har skrivit mitt namn på dörren och ett meddelande till mig. Let love in, let love awaken you.
Du lyssnar på Yogasekten.
Det finns så mycket otroligt vackert.
En granskande serie från Kaliber.
Och så mycket maktmissbruk.
En kvinna ska ligga naken framför alla.
Så fort de hamnar i någon typ av blåsväder igen, så kan de alltid referera till de här akademikerna.
I mean, it's a neo-tantric sacred eroticism sexual initiation group.
Reporter är Ida Nordén, Carmen Dickson och jag, Marcus Alfredsson, i samarbete med Danmarks Radio. Fjärde delen. Retreatet.
Det är alla möjliga människor där, kan man säga. De allra flesta är svenskar. En del danskar. Och någon har rest från den här skolan i Berlin också.
Vår reporter Carmen Dickson sätter sig ner på golvet med de andra deltagarna.
Vi börjar med en enkel runda. Alla sitter i en ring. Och vi berättar vad vi heter och varför vi är där.
My name is Carmen. Carmen.
Jag säger väl någonting som jag tänker låter bra.
I'm here to connect with my inner self and with others.
Vi vet inte vad som ska hända under retreatet. Inget program har skickats ut i förväg. Bara ett tema. Courage to love. Mod att älska. Och så en packlista.
Med saker vi ska ha med oss som avslöjar lite grann.
Yogakläder, festkläder och specifikt för kvinnorna.
Sexiga underkläder,
en röd klänning till en ceremoni och en vit klänning till en vit ceremoni.
Men innan allt drar igång måste de skriva på ett papper.
Ett slags kontrakt om att vi själva tar ansvar för våra gränser. På det här kontraktet så står det också att vi kan komma att klä av oss i vissa sammanhang. Att det kan förekomma naket. Alltså egentligen är det ett kontrakt där de frånsäger sig allt ansvar.
Även om ingen berättat exakt vad som kommer hända de närmaste dagarna är budskapet tydligt.
Att få med alla i den här övertygelsen om att det egentligen inte finns några gränser. Att de personliga gränserna som man har, det är rädsla.
Grégorian Bivolarou vient d'être arrêté en région parisienne.
On soupçonne le gourou d'une secte d'avoir abusé de plusieurs...
I november 2023 slår fransk polis till mot flera adresser.
Secte multinationale d'origine roumaine.
175 poliser deltar i insatsen som resulterar i en rad gripanden.
Doit passer par une initiation sexuelle avec le gourou du mouvement Grégorian Bivolarou.
Yogarörelsens guru, Grégorian Bivolarou, sitter nu häktad, misstänkt för människohandel, kidnappning och våldtäkt. Kvinnor berättar om hur de rest till Paris för att träffa honom och där förväntats gå igenom en erotisk ritual med honom för att främja sin andliga utveckling.
J'avais peur et je me sentais piégé.
De har varit instängda i en lägenhet utan kontakt med omvärlden. Rörelsen har tagit deras mobiltelefoner, pass och andra tillhörigheter. Också i Finland har polisen under flera år utrett anklagelser mot gurun. Han misstänks också där för människohandel, tillsammans med en kvinnlig yogalärare som ska ha rekryterat kvinnor för att resa till honom. Vi har fått veta att det är så det fungerat även i Sverige. En kvinnlig lärare inom svenska Nata ska ha fungerat som mellanhand när kvinnor res till gurun i Paris, enligt flera källor. Det är en kvinna som vår reporter snart träffar på under sin tid i yogarörelsen.
Man tänker att man ska kunna liksom överkomma egot då, genom att gå över sina egna gränser.
Tova Olsson, som är doktorand i religionsvetenskap, har ägnat flera år åt att forska på samtida tantra.
Att man då ska få en upplevelse av befrielse. Att man inte längre är begränsad av det som man trodde att man var begränsad av genom att göra det här som man kanske var rädd för, eller det som var förbjudet, eller någonting som man kanske var äcklad av.
Grégorian Bivolaros följare kallar sig i Norden för Nata. Men internationellt går rörelsen ofta under ursprungsnamnet MISA. En rörelse som enligt Tova Olsson är mycket mer hierarkisk än andra liknande rörelser.
Och det jag tycker att man kan höra verkligen när man pratar med lärare, att de har ett liknande språkbruk, att de har fått samma typ av undervisning.
Okay, welcome everybody. Thank you for
2024 pågår det en internationell konferens för religionsstudier på Göteborgs universitet. Ett av panelsamtalen handlar om Bivolaros rörelse.
The name of it is sacred eroticism or sexual magic.
Flera utländska gäster är här för att diskutera yogarörelsens läror om helig erotik.
Jag går dit eftersom jag har gjort den här forskningen. Jag är intresserad av MISA som organisation, och jag är intresserad av hur de kommer prata om det här.
When you teach the sacred eroticism and enter into the...
Mannen som håller i panelen heter Massimo Introvigne och är religionssociolog.
Sexuality mixed it with religion, you may a number of enemies.
Han är något av en kändis i sammanhanget. Har under många år forskat på yogarörelsen och driver ett privat forskningscenter i Italien.
Introvigne säger att de religiösa grupper som blandar in sexualitet i sin lära alltid gör sig fiender. Det accepteras inte av majoritetssamhället. Han är skeptisk till att kvinnor som gått igenom sexuella ritualer ska ha blivit manipulerade.
There is no deception. Those who go to a Misa or Nata center, they know it is part of Misa and the teacher is Gregorian Bibolaro.
Tova Olsson sitter vid en bänk långt bak i rummet och lyssnar. Hon är förvånad över det som sägs under paneldiskussionen.
Och jag tycker att den blir ännu lite mer underlig ju mer jag lyssnar på den. För att det verkligen känns som att det kanske inte är en så nyanserad bild. Det finns ingen kritisk framställning av Misa.
Yogarörelsens ledare Gregorian Bivolaro har vid den här tidpunkten varit häktad i över 8 månader. Han är misstänkt för människohandel, kidnappning och våldtäkt. Men ingen talare här på seminariet på Göteborgs universitet verkar ens överväga möjligheten att anklagelserna skulle kunna vara sanna.
The violence of the media and legal campaigns against the Misa Yoga School and Gregorian Bivolaro are disproportionate, somewhat unprecedented.
Med i panelen finns också en aktiv medlem i yogaskolan som håller ett föredrag om att skolan förföljs på grund av att de kombinerar erotik och andlighet.
Our societies do not tolerate the combination of eroticism with religion or spirituality.
Jag undrar om det hör till vanligheten att olika religiösa organisationer får komma och försvara sig själva inom liksom en akademisk miljö.
Spiritual movements were targeted because their unconventional practices.
Jag känner inte att jag som doktorand kan vara den som startar det samtalet, men sitter lite och väntar på att någon annan akademiker ska ställa någon kritisk fråga om den här organisationen. Jag är lite förbluffad efteråt, helt enkelt.
Henrik Bogdan är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet och ordförande för den kommitté som beslutade om vilka programpunkter som skulle godkännas på konferensen.
Nu i efterhand så kan man säkert tänka att men det hade nog varit bra kanske med ett annat perspektiv också såklart i just den här panelen. Utifrån att den här rättsprocessen pågick. Någonting som inte jag känner till att det pågick då. Jag tror inte någon annan i den här akademiska kommittén känner till detta. Alltså det finns ju hundratals nya religiösa rörelser. Och att hålla koll på allting är ju helt omöjligt.
Bivolaro får sitt svenska uppehållstillstånd återkallat. Och i Frankrike fortsätter utredningen mot honom. Samtidigt publicerar flera europeiska medier vittnesmål inifrån yogarörelsen om att kvinnor jobbat gratis med nätporr eller på strippklubb och att det kallats för karma yoga.
Girls are online now, waiting to be. Und dann kommt auch schon eine Stripperin ums Eck. Lange braune Haare.
Två tyska reportrar besöker en strippklubb i Rumänien som ska vara kopplad till yogaskolan.
Und erzählt uns, dass sie aus Schweden sei.
Där träffar de en ung kvinna från Sverige som strippar. En kvinna vi vet varit elev hos Nata. Vi kontaktar henne, men hon vill inte bli intervjuad. Kvinnor som syns på bilder från tantralärarutbildningen på Paradiset i Danmark kan vi själva identifiera på bilder från sexcam-sajter. På tantra-retreatet i skogen pågår ett pass på temat tantrisk visdom. En lärare berättar om att samtidens stora fokus på att allt ska ske med samtycke kan stå i vägen för det som själen längtar efter.
If we make it very safe, everything very politically correct, it wouldn't necessarily be what your soul signed up for.
Retreatet ska pågå i flera dagar till. Vad som ska hända har lärarna inte berättat. Bara att deras gränser kommer att prövas. Vår reporter är med.
Ja, men i början sa han att nu är det några friendly days. Sen får ni se ungefär att det kommer hända grejer.
De delas upp i grupper. Männen för sig, kvinnorna för sig.
En av kvinnorna som är med i teamet där visade oss hur man ska röra sig sexigt. Och sen så fick vi öva på det i par då, kvinnor. Och göra en lapdance för varandra kan man säga. Det var ett märkligt sammanhang. Men gränserna flyttas också fram där hela tiden för vad som är märkligt. Och jag fann mig ganska snabbt i det ändå. Och jag kände mig trygg av att det bara var kvinnor där.
Det är en förberedelse inför det som ska hända senare på kvällen.
Att kvinnorna skulle dansa för männen och bete oss som om de vore kungar skulle vi göra. Till en ganska så sexig låt kan man säga. Under kvällen var det romantisk middag.
Vi har bestämt att vår reporter inte ska delta i dansen som ska ske efter middagen.
Och då hade alla klätt sig lite fint. Vi kvinnor skulle ha på oss färgglada klänningar.
Kvinnorna har nu också fått information om vad som ska hända nästa dag. Då ska de dansa för männen igen. Men då i underkläder. Och så ska männen få en annan överraskning.
Då är planen att en kvinna ska ligga naken framför alla med frukt på sin kropp. Och att vi andra kvinnor ska ta den här frukten och mata männen i rummet med den.
Vi har bestämt att vår reporter ska avbryta här, gå till sitt rum och åka hem nästa morgon. Men under middagen blir det fler överraskningsmoment.
Det var dags för något som de kallar för Angels Walk. Då ställde sig alla män i två rader och så skulle kvinnorna gå mellan männen. Kvinnorna skulle blunda och skickas in mellan männen som tog på kvinnorna helt enkelt. Så de fick gå igenom där, blunda och känna händer på kroppen. Här någonstans började det kännas obehagligt för mig. Det här blev min chans att lämna middagen. Så på morgonen packade jag min väska och gick för att hitta någon av lärarna och prata med.
Jag tror att din själ kom hit för att den är ready for the challenge.
Läraren förklarar att det hade varit bra om hon stannade kvar.
Men ibland någonting kanske klumpigt händer, men det är att man känner att avsikten är en pure grej. Mm. Är det män som vill offer me love? Du måste också lära dig att embracea det.
Man ska vända det jobbiga till något bra.
Och det är just därför som vi också gör vissa surprise moment. För att vi ska ha chans att träna de här sakerna.
Och ha modet att våga vara i det. Och modet att älska.
Kan vara courageous och liksom ta emot och våga känna trust.
Och att mitt mod då skulle vara att vara i den här jobbiga situationen och flytta fram mina gränser.
Din delaktighet där hänger ju någonstans på att du gör det som de andra gör i det här sociala sammanhanget helt enkelt.
Religionsforskaren Tova Olsson beskriver hur det vid retreats ofta är själva poängen att man ska kunna utmana sig själv. Och det kan göra det svårt att säga nej.
Att om du inte har den upplevelsen som andra har haft så är det för att du är misslyckad eller du är blockerad.
Tova Olsson tycker, precis som många av hennes forskarkollegor, att det är bra att ge en mer nyanserad bild av nya religiösa rörelser. De som majoritetssamhället ofta kallar sekter.
Man har liksom velat framställa dem på ett väldigt sensationistiskt vis. Och där religionsvetarna har velat komma in och ge ett mer balanserat perspektiv helt enkelt.
Men just vad det gäller MISA tycker hon att problemet är att forskare inte lyssnar på dem som lämnat rörelsen och vittnar om övergrepp.
Det som är lite oroande när det kommer till MISA kanske är ju att det inte finns så jättemånga olika perspektiv. Utan att all forskning som finns om MISA är ganska förlåtande forskning. Och att det finns väldigt få kritiska perspektiv.
Den forskare som är mest tongivande vad gäller Gregorian Bivolaros yogarörelse är Massimo Introvigne, som driver det privata forskningsinstitutet Cessnor i Italien.
Hello.
Samtidigt har han öppet tagit ställning för organisationen och gjort klart att de drabbas av en orättvis förföljelse. Han menar att anklagelserna mot gurun och skolan följer ett mönster som egentligen handlar om majoritetssamhällets hårda syn på de som blandar religion och erotik.
We cannot assume if a teaching is strange or we are very unfamiliar with it. It's just a cover for abuse.
Att något är konstigt eller annorlunda, säger han, betyder inte att det är en täckmantel för övergrepp. I augusti 2024 griper polisen i Georgien två andra lärare i yogarörelsen. Det är Mihai Stojan och hans fru. Ett par som beskrivs som några av organisationens absolut mäktigaste personer. Som står gurun Gregorian Bivolaro nära. Och som är verksamma i Danmark. Deras advokat uppger att de båda nekar till brott och menar att yogarörelsen är utsatt för religiös förföljelse.
So now the main legal theater for MISA is Georgia.
Massimo Introvigne, tillsammans med andra forskare och samma medlem ur yogarörelsen som talade på konferensen i Göteborg, skriver ett upprop för att släppa paret fria.
What are they accused of is to prepare these women to accept Bivolaro's proposals.
De är också misstänkta för människohandel, för att ha övertygat kvinnor att resa till Bivolaro.
Through their courses on sacred eroticism.
Introvigne tycker att det här ligger farligt nära att åtala dem för deras läror och åsikter.
Fairly persuaded it's a witch hunt based on their opinions rather than on any crime they may have committed. And I believe what is on trial here is sacred eroticism.
Han är också skeptisk till anklagelserna som riktas mot gurun. Han menar att redan när man som elev börjar i yogaskolan så vet man att erotiska initieringar är en del av läran.
When you join such movements, you know they teach that the valid path to certain spiritual benefits is an erotic initiation.
Han frågar sig, varför går man då med i rörelsen?
I mean, it's a neo-tantric sacred eroticism sexual initiation group. Why do you join MISA?
Tidigare medlemmar vi pratat med har en annan bild. De visste inte vad som väntade längre fram i deras andliga utbildning när de började på yoga eller tantra i skolan. De säger istället att hemligheter genomsyrar hela rörelsen. Vi har pratat med kvinnor som berättat att de rest för att träffa gurun och hamnat i en situation bortom deras kontroll. De har förts till honom med ögonbindel, inte vetat var de befunnit sig, inte fått gå ut och blivit fråntagna pass, plånbok och telefon. Alla har inte heller vetat att mötet gått ut på att de skulle ha sex med gurun. Men Massimo Introvigne vände sig mot anklagelserna om människohandel eftersom han påstår sig veta att kvinnorna åkt dit av fri vilja.
They went to France of their own will, and then they realized, but only sometimes after they had this experience of an erotic initiation, that they had been manipulated. psychologically by a chain of persons in the movement.
Massimo Introvigne och flera andra forskare avfärdar vittnesmålen från kvinnor som slussats till gurun och kallar dem för avfällningar. De menar att kvinnorna rest till gurun frivilligt och först efteråt påstår sig ha blivit manipulerade. Introvignes slutsatser används av yogaskolan som bevis för att de är utsatta för förtal och svartmålning. Han har lovat ställa upp som expertvittne för flera av de anklagade yogalärarna i både Finland och Frankrike.
Så fort de hamnar i någon typ av blåsväder igen så kan de alltid referera till de här akademikerna som genast finns där för att försvara dem.
Religionsforskaren Tova Olsson.
Vilket ju gör att elever som kanske tvekar lite inför att gå med i organisationen eller tvekar kring att gå ur förlitar sig på de här akademikerna.
Det är vår 2025. Vi har bestämt att vår reporter ska sluta med sina yogaklasser. Innan hon lämnar ska hon fråga sina lärare om anklagelserna mot Bivolaro.
Why would these women, like, did they experience anything that would make them claim these things?
Hon får ett särskilt möte med två av dem.
Is there like a sexual practice further on, like they experienced? I don't know, they talked about like initiations and stuff.
I mean, he's a tantric master, so hopefully he's doing more than just a meditation.
Han är en tantrisk mästare, så förhoppningsvis gör han mer än mediterar, säger en av lärarna. Hon säger att en del kvinnor har mött gurun och älskat med honom.
In love, it's also difficult and sometimes, you know, you get very upset.
Och precis som i alla kärleksrelationer kan man bli upprörd, säger hon.
And then of course it can turn, it can flip around and then you can get super upset.
Idag, säger hon, så är det sociala klimatet allergiskt mot allt.
The whole social setting is somehow so allergic, you know, to anything.
Och det finns ett helt maskineri som sätter igång och stöttar och skapar ett drama.
Meaning that as soon as somebody feel upset about something, there is like a whole machinery supporting just to make a drama out of it.
Den andra läraren menar att kvinnorna som anklagar Bivolaro har haft sex med honom frivilligt, men sen insett att de kunnat vinna saker på att anklaga honom för övergrepp.
And then they get money, they promote their own pages, like they use the courses, they make their own things.
Du kan bli en influencer och öppna en egen yogastudio, säger hon. Under vår reporters tid i rörelsen har en sak slagit oss. Ingen nämner Bivolaro vid namn. Det finns inga bilder på honom.
It's not like we hide anything, as you see, like we talk when he has.
It's great. Yeah.
But it's a bit hard to bring it up.
Mm.
Läraren säger att Bivolaro är den mest otroliga, märkvärdiga och ödmjuka person hon någonsin träffat.
Well, for me, it's the most incredible, remarkable, humble person I ever met in my whole life.
Samtidigt pratar de inte med studenterna om att det är hans läror de undervisas i.
For me, I recognize him as my spiritual guide. But it's not something that we teach, like, say to the students.
Du har hört fjärde och sista delen av Yogasekten av Ida Nordén, Carmen Dixon och mig, Marcus Alfredsson. Gregorian Bivolaro är fortfarande häktad och inte dömd för något av de brott som han nu anklagas för i Frankrike. Vi har sökt honom genom hans advokat som avböjer att kommentera. Bivolaro har tidigare nekat till anklagelser om människohandel. Atman Federation, det internationella organet för skolor som sprider Bivolaros läror, skriver att det som hänt i Frankrike är en del i en lång rad av attacker mot rörelsen. Att anklagelserna mot gurun bara är påståenden och att han ska betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats. De tar också avstånd från alla former av övergrepp. Natas skolor i Sverige skriver att deras undervisning är trygg och samtyckesbaserad, att det inte förekommer explicita sexuella aktiviteter där och att de inte har någon juridisk, administrativ eller finansiell koppling till Grigorian Bivolaro. Både de och Nata Danmark skriver också bland annat att de tar kraftigt avstånd från alla former av övergrepp, maktmissbruk och manipulation. Nata Danmark skriver att de inte medverkar till att organisera möten med Grigorian Bivolaro. Den svenska Nata-lärare som enligt våra uppgifter har bjudit in kvinnor från Sverige nekar också till det. Nata Sverige skriver också att det alltid är fritt fram och avsluta sitt deltagande. Producent var Johan Sundström. Serien är ett samarbete med Danmarks Radio och reporterna Mälle Barré, Thomas Prackars och producent Anne Skärning. Nyhetsklippen du hörde i avsnittet kommer från franska RFI, Radio France, BBC och tyska BR. Misa uppgav för tysk media att om enskilda elever strippar eller jobbar som camgirls gör de det frivilligt och som privatpersoner. Det är inte organiserat av Misa. Slutmix Tobias Sandin.
Ekot börjar i Frankrike där två människor dog och många skadades i samband med firandet av fotbollslaget Paris Saint-Germains seger i Champions League-finalen igår.
Det är helt osannolikt. 5-0. För första gången tog Parislaget Paris Saint-Germain hem den åtråvärda segern i Champions League, vilket många beskrev som större än att vinna VM. Men vid sidan av ett Eiffeltorn upplyst i tricolorens färger, tutande bilar och jublande människor på Paris gator, så spårade firandet ut på sina håll. Dagen efter talas det om en 17-årig pojke som knivhuggs och dog i sydvästra Frankrike. I Paris en ung man på elsparkcykel som blev påkörd av en bil och omkom. Och i Grenoble sladdade en annan bil in bland supportrar och flera skadades allvarligt. Dessutom hundratals gripna, bilar som sattes i brand och skyltfönster som krossades. Våld som fortsatte långt in på natten trots att mer än 5000 poliser var inkallade i tjänst. Frankrikes inrikesminister Bruno Retailleau talar om barbarer som invaderat Paris och han skriver att han nu gett polisen i uppdrag att reagera kraftfullt på våldet. Cecilia Blomberg, Paris.
I Gaza dödades över 20 människor i morse när någon öppnade eld mot de stora folkmassor som var på väg till en plats nära Rafah där mat delades ut. Det är ett fältsjukhus som drivs av Röda Korset som uppger att 21 människor dött och 175 skadats. Enligt den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten i Gaza är det minst 31 döda. Vem eller vilka det var som började skjuta i morse är oklart. Israels militär säger att saken utreds och att man inte känner till några skador av israelisk eld på platsen. I Ryssland dog minst 7 personer och ett 60-tal skadades i de två tågurspårningarna under kvällen och natten till idag. Ryska utredare hävdar att det handlar om explosioner och sabotage i båda fallen och utreder dem som terrorism. Närmare 1200 migranter ska ha korsat Engelska kanalen i mindre båtar igår för att ta sig från Frankrike till Storbritannien enligt data från brittiska myndigheter. Det här är det största antalet som gjort den riskfyllda resan under en och samma dag hittills i år. Ytterligare 200 migranter räddades av den franska kustbevakningen. Bland annat slutade motorn att fungera på en båt med 61 personer ombord, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ekots nyheter klockan 2 med Angela Wiese-Edelar.
P1, Sveriges Radio. I veckans stil ska Susanne Ljung titta närmare på några konstnärer som inspirerat när det gäller kläder och stil. Strax här i P1. Och sen om en halvtimme undrar Louise Epstein, hur fungerar placeboeffekten egentligen? Louise tar reda på det senaste inom forskningen och varför ett positivt möte med läkaren kan påverka effekten. I hjärnan på Louise Epstein börjar 3:05.
Det känns ju konstigt att man känner saker i en kroppsdel som inte finns. Så bara det är ju väldigt konstigt för många. Och nu ska vi också lära dig att ta kontroll över den här fantomen som du känner. Lura hjärnan helt enkelt.
Och att lura hjärnan är faktiskt lättare än vi kanske vill tro. Vi pratar fantomsmärtor, högteknologi och urgamla hjärnor. Hör Kropp och själ, tisdagar 11:00 i P1 eller podden när du vill.
Det finns många konstnärer som inte bara väckt uppmärksamhet med sin konst utan också med sin stil. Jean-Michel Basquiat hade till exempel dyra Armani-kostymer som han gärna barnen har målade. Den japanska konstnären Yayoi Kusama klär sig alltid klänningar som är lika prickiga som verken hon skapar. Och Andy Warhol hade ett helt bibliotek av blonda peruker som gav honom hans igenkännbara look. Och Robert Rauschenberg, han med geten och bildäcket, var verkligen inte rädd för att tänja på garderobens gränser. Något som gjort honom till en favorit för många modeintresserade.
Han kom in med, första gången kom han med silverkostym. Han med sina amerikanska med boots. Och han kunde stå timmar bara och bestämma slips. Så han var ett föredöme för hur man ska klä sig.
Välkomna till Stil, jag heter Susanne Ljung och i veckans program ska vi glänta på dörren till några konstnärs garderober för att titta närmare på hur deras sätt att klä sig har fascinerat och inspirerat inte minst modeskapare. För det är inte bara själva konsten som satt fart på fantasin hos designers som Piet Mondrian hos Yves Saint Laurent, Salvador Dalí hos Elsa Schiaparelli eller Andy Warhol hos Gianni Versace bland många, många andra. Inspirerat har också deras kläder och personliga stil gjort. Fråga till exempel Calvin Klein. Han älskar konstnären Georgia O'Keeffe, känd för sina målningar av stora blommor och solblekta djurkranier och inte minst för sina sensuella målningar av blommors ståndare och pistiller som fick fart på fantasin när de först ställdes ut på 1930-talet. I början av 1980-talet köpte Calvin Klein hennes målning Summer Days från 1936 för $1 miljon, vilket var mycket då. Men Calvin Klein nöjde sig inte bara med att skaffa sig Georgia O'Keeffes konst. Han lät även charta en helikopter och reste till hennes hem i New Mexico tillsammans med fotografen Bruce Weber för att dokumentera sig själv i och kring hennes hus, till och med liggandes i hennes säng. Bilderna blev så småningom till annonser för hans märke. Men så både inredde och klädde sig Georgia O'Keeffe som hon målade, med enkel elegans utan onödiga utsmyckningar. Något som slog an hos minimalisten Calvin Klein. Själv var Georgia O'Keeffe däremot aldrig särskilt intresserad av mode, men hon hade redan från unga år en säker stil och en ovanlig före sin tid. När hon var tonåring under det tidiga 1900-talet hennes klasskamrater klädde sig i dåtidens mode med smala midjor, rosetter och volanger och konstfulla frisyrer. Så bar Georgia O'Keeffe istället löst sittande dräkter i brunt och håret bar hon bakåt struket ofta samlat i en enkel fläta. Och den avskalat enkla stilen fortsatte hon med livet ut. När hon många år senare fotograferades av den uppburna fotografen Cecil Beaton för ett reportage i Vogue i samband med sin 80-årsdag så poserade hon i lång svart rock med vida ärmar och vit blus med stilen brås av metall i halslinningen. På bilden ser man hennes ansikte utan smink och fåret av solen med det grånade håret uppsatt i en elegant lös knut på vilken en stor svart hatt med vida brätten vilar. Genom att titta närmare på kläderna som konstnärerna bär kan vi lära oss en hel del om både deras liv och konstnärskap. Det menar i alla fall den brittiska modejournalisten Charlie Porter som har skrivit boken What Artists Wear, vad konstnärer har på sig. Han har tidigare skrivit om mode för The Guardian och Financial Times, och i What Artists Wear så kartlägger han vad några av samtidens största konstnärer har eller hade på sig och vad det berättar om dem. Boken är en slags kärleksbrev till klädernas makt och möjligheter och till konstnärerna som brutit och skapat nya regler även i sina garderober. För Charlie Porter började intresset för konstnärers kläder med en bild på den amerikanska konstnären Agnes Martin.
Where is it? Here we are. It was a photo that was in the catalogue for an exhibition of her work that was at Tate Modern in London. It's a photo of her at work in her studio in New York. And the photo was taken in 1960.
En svartvit bild på ett reklamblad kom åt någonting hos journalisten Charlie Porter. Fotot föreställde 60-talskonstnären Agnes Martin i sin studio. Hennes hår var flätat, hennes rygg lätt böjd.
And she's wearing this quilted jacket and trousers, they're matching. And the quilting's on the diagonal, it's like this diamond quilting.
Hon har på sig en quiltad arbetsdräkt. Bilden fick tiden att kollapsa, säger Charlie Porter.
And I remember seeing it and I remember just being so excited by the garments and they...